Jag har faktiskt slutat använda mikro och såna där grejer.
Ja, och massa bakterier såklart. Smuts och skit.
Jag tror fortfarande inte att man vet ordentligt hur det är att sitta framför en bildskärm hela dagen. Och inte heller att ha mobiltelefoner på sig.
Man kanske är rädd för att duka under av stress eller någonting.
Ja, jag är rädd för att få kräksjuka.
Det är inte mycket idé att oroa sig, för då blir man väl dålig utav det också.
Välkomna till sista avsnittet av Vetenskapsradions serie Hälsolarm. Här hörde ni några röster på stan om vad som kan oroa när det gäller vår hälsa. Idag ska vi diskutera vad som är de största hälsoriskerna egentligen och om det larmas för mycket eller för fel saker i media. Och med mig i studion har jag Gunnar Ågren, generaldirektör på Folkhälsoinstitutet, Magnus Ingelman Sundberg, professor i molekylär toxikologi vid Karolinska institutet, och Lennart Sjöberg, riskforskare vid bland annat KTH, och på en mobiltelefon Aftonbladets chefredaktör Jan Helin. Om vi ska börja med dig direkt, Magnus Ingelman Sundberg, hälsolarmas det för mycket?
Ja, det tycker jag absolut. Och det är ju många medier som drar vinning av att oroa folk, för att oroliga människor måste köpa tidningen för att tro att de blir lugnare, åtminstone ta reda på vad det är för larm som står på löpsedeln. Och det mår de ju inte bra av när det är då falska larm. Och det skapar ohälsa. I princip skulle jag säga att man skulle kunna kvantifiera mängden ohälsa sådana här larm skapar, så skulle det säkerligen vara lika mycket som allvarliga infektionssjukdomar totalt i Sverige.
Vi har ju kallat det här programmet Vanlig huvudvärk kan vara dödlig sjukdom. Det är en ganska vanlig löpsedelsrubrik för kvällstidningar. Men vi kan ju ta ett mer aktuellt exempel. I Expressen igår kunde man läsa det här. Andfådd, frågetecken, du kan ha dolt hjärtfel. 150 000 svenska drabbade. Vad tycker du om den?
Ja, det är ju så att nästan alla är andfådda. Och då lockar man ju en väldigt stor marknad till att köpa det i just den här tidningen. Kanske jag har dåligt hjärtfel. Mm. Så att det är ju en väldigt bra balans för att få in pengar till tidningen.
Vad tycker Gunnar Ågren, Folkhälsoinstitutet?
Ja, så jag tycker ju i och för sig kan man kanske inte säga att man larmar för mycket, men jag tycker definitivt att man larmar om fel saker. Jag menar, man får ingen särskilt stor vägledning vad man ska undvika och vad man ska ägna sig åt för att leva ett långt liv i den mån man kan påverka det.
Vi ska säga att ingen ansvarig chef på Expressen har velat ställa upp i det här programmet, men Jan Helin, chefredaktör på Aftonbladet, är alltså med oss. Vad säger du, hälsolarmas det för mycket i till exempel din tidning?
Jag tror att vi pratar om lite olika saker. Nej, jag tycker inte att hälsolarmas i sig för mycket, även om jag kan förstå att det finns en kritik emot det. Dessutom så vill jag, kvällstidningar betraktas ofta som en kategori, och det kan man väl göra om man vill. Men jag vill gärna att man ser en skillnad mellan vad vi och Expressen gör. Den här andfådd kan vara dolt hjärtfel. Det är en genre som Expressen har infört senaste par, tre åren. Vi har gjort liknande, men vi gör det inte lika programmatiskt.
Jag har den här en månad tillbaka, Aftonbladet. Trött och hängig, frågetecken. Du kan lida av okänd sjukdom, tusentals drabbade. Det är väl nästan likvärdigt?
Nästan likvärdigt. Jag säger inte att vi inte går in i genren, men vi gör det inte lika programmatiskt, och vi gör det med en viss skillnad. Vi behöver inte gå in i de detaljerna.
Nej, men vad
det här tar tag i är egentligen ett intresse som finns kring hälsa och sjukdomar. Jag tror att läsarna läser det här på ett helt annat sätt än vad expertis och läkare gör det.
Man Hur tror du att de läser det då?
Man läser för att se, är det här någonting som berör mig? Behöver jag bry mig om det här? Får jag reda på någonting nytt? Man har en kunskapshunger i hälsofrågor.
Nu skrattar några i panelen här. Håller ni inte med? Magnus Ingelmansson.
Ja, kunskapshunger har de ju. Men drivkraften till kunskapen är att de är oroliga och blir rädda. Och så blir de ännu sämre efter att ha tagit del av rapporter som ofta liksom inte är grundade i vetenskap. Utan det kan vara grundat i en person som tycker någonting. Vetenskapen är ungefär 600 000 medicinska rapporter per år. Och kunskapen ur 600 000 rapporter per år, det får man genom att göra sammanvägningar av alla rapporter inom ett område som kommer ut. Men tidningarna tar ju fasta vid en rapport som ofta så att säga, skapar så mycket oro som det överhuvudtaget går. Och så går man ut med det. Och så glömmer man då 100 rapporter som talar emot den enda rapport som kan skaka om.
Vad säger du om det, Jan Helin?
Jag tror att vetenskapsvärlden ska fundera lite grann över hur man kommunicerar. Varför hör man så lite om, varför ser man så lite artiklar i populärpressen om det här? Varför har man nästan ett förakt för det och menar att vi ska vänta i 3 år innan man skriver om nya rön för man vet vad det är? Det finns ändå ett nyhetsflöde och man ska inte underskatta läsarnas förmåga att värdera informationen för vad den är.
Vilka är det som triggas framförallt av den här sortens löpsedlar? Trött och hängig, du kan lida av okänd sjukdom. Vilka är det som köper den sortens tidningar då?
Människor som är trötta och hänger och undrar, kan jag få reda på någonting om någon orsak? Kan det vara så att jag kan få hjälp av det här på något sätt?
Det är väldigt många alltså.
Jag tror att det inte däremot som jag tror att herrar vetenskapsmän ofta tror, det är att jaha, nu säljer de tidningar på, jag känner mig trött och hänger, köper tidningen så blir jag nog inte trött och hänger längre. Så tror jag ingen tänker.
Vad säger Lennart Sjöberg, riskforskare på KTH bland annat? Hur reagerar vi på den här sortens löpsedlar, till exempel den här sortens larm, tror du? Mm. Blir människor oroliga eller
Ja, alltså jag tycker kritiken av massmedia skjuter lite över målet. Det är ju viktigt att vi får information om olika risker i vår miljö i stort då, så att säga. Jag har gjort lite studier av riskrapportering som den var i öststaterna före murens fall. Och det var ju oerhört överslätande och man talade inte om för människor mycket förstörelse som pågick i miljön i deras egna länder alltså. Det var ett elände. Jag tror det är bra att media är alerta och rapporterar om dessa ting.
Varför tycker du det? Kan du motivera det?
Därför att om de inte gjorde det...
Du menar att det skulle vara någon slags kontroll eller öststatstänkande? Det handlar väl om kvalitet i fakta, det handlar inte om politik.
Ja, men man får ju vara realistisk också. Alltså, media har inte tillgång till all den kunskap som skulle behövas för att göra precis vetenskapligt exakta och bra rapporter. Va? Jag är inte säker på att det finns en väldigt utbredd oro. Folk tar nog massmedia med en nypa salt. Jag har till exempel studerat trovärdigheten hos olika media. Den är ju rätt låg när det gäller kvällstidningar. Och det är kvällstidningar kanske som vi tar exemplen från här. Så att de flesta tror jag tar det där rätt så lugnt och med en nypa salt. Sen finns det väl mindre grupp som blir väldigt oroad och som kanske söker läkare för att få mer information.
Jan Helin.
Det är sant att det finns en skepsis mot sånt som media rapporterar och det tror jag är sunt. Man ska, och i kvällstidningar är den uttalad. Jag tror inte att oron är ett väldigt stort problem som vi väcker. Vad jag däremot tycker det är värt att fundera över det är att titta på hur enormt mycket morgontidningarna skriver i samma genre. Det är en förändring vi har sett de senaste par, tre åren. Om man granskar kvaliteten i det och det vi skriver så kommer man att finna att det här ligger inte väldigt långt ifrån varandra. Det är olika tonlägen och olika storlekar på rubrikerna och man har inga löpsedelsformuleringar i morgontidningar. Men innehållet i det baserar sig på samma rapporter.
Gunnar Ågren på Folkhälsoinstitutet har viftat ett tag.
Ja, nej, jag tror att det stora problemet kanske inte i och för sig att man skapar oro, men det blir ju väldigt svårt även för ganska välinformerade läsare att skilja mellan vad som är de stora hälsoriskerna och vad som är mindre hälsorisker. Det finns alltså ingen proportion mellan larmens storleksordning och hälsoriskens storlek. Och jag tycker lite det är synd därför att samtidigt har vi ju bra vetenskapsjournalister inklusive i Aftonbladet och lite förstör man faktiskt marknaden för dem. Därför att vetenskapsmännen idag, de hemlighåller sig inte till sina resultat utan det produceras ju en otrolig mängd vetenskapliga artiklar. Och då blir ju faktiskt uppgiften att så att säga försöka sammanställa informationen allt viktigare och viktigare. Och det är den funktionen som jag tror man stör när man kommer med de här uppenbarligen nonsenslarmen som ju ofta förekommer.
Om jag tittar på en undersökning som gjorde av vetenskap och allmänhet, en förening, då har de 3 olika år konsekutivt gått ut till 1000 personer och frågat om man tycker att forskningsresultaten ska genast publiceras eller om man ska vänta tills de har blivit bekräftade. Och då tycker 80% av samtliga svarande 2000, 2001, 2002 att man faktiskt ska vänta med det tills det ligger större kvalitet bakom informationen.
Vad säger du om det, Jan Helin?
Ja, jag tror att vetenskapsvärlden är väldigt mycket inne på att vänta och väldigt mycket inne på att svara att det där kan vi inte säga någonting säkert om. Och det duger inte riktigt för att stilla den, som jag sa inledningsvis, kunskapstörsten kring detta som finns. Utan man får istället försöka värdera informationen för vad den är. Och där tycker jag att tidigare talare har en stor poäng. Det är en kritik som är bärande. Att vi borde vara bättre på att sortera och ge en vägledning i hur allvarligt är det här. Det finns en... Hur stor är den här undersökningen och vad betyder det? Där tror jag att vi har anledning att lyssna och ta till oss.
Lennart Hardell, professor vid Örebro universitet, han har ju utnämnts av både Aftonbladet faktiskt och Svenska Dagbladet också till svensk mästare i cancerlarm. Han har genom åren varnat för bland annat hormoslyr, dioxin, östersjöfisk, Tjernobylnedfall, PVC-plast, flamskyddsmedel, alkohol, mobiltelefonstrålning med mera. Men själv avfärdar han i alla fall att han skulle vara någon sorts larmforskare.
Det är naturligtvis struntprat, men alternativet är ju att man överhuvudtaget inte talar om sina fynd överhuvudtaget för allmänheten. Och det är för mig ett oacceptabelt alternativ. Men som jag ser det så handlar det om att skrämma till tystnad, att omöjliggöra forskningsbidrag, att försvåra den forskning som man till äventyrs bedriver.
Lennart Hardell tar som exempel växtbekämpningsmedlet hormoslyr, där han var tidigt ute med cancervarningar, vilket skogsindustrin på den tiden försökte tysta ner. Hans studier om riskerna med mobiltelefonstrålning är ett annat område där hans resultat stört en mäktig bransch, hävdar han. Att Lennart Hardell gått ut med sina fynd på till exempel Dagens Nyheters debattsidor anser han är det främsta skälet till att hans grupp sedan 1991 inte längre får några forskningsmedel från Cancerfonden. Han säger dessutom att han slåss mot ett gäng forskare som han kallar avlarmare.
Problemet när man går ut och informerar, det är ju att det alltid kommer en motreaktion. Att man några dagar senare så kommer en artikel där det står att så här är det inte alls, utan tvärtom. Och det blir naturligtvis ett dilemma, därför att vi har ju i Sverige och också internationellt ett antal, så, vad skulle jag vilja säga, professionella avlarmare. Eller riskförnekare som anser att det inte finns några risker med en det ena och det andra. Och frågan är, vem ska man tro på? Och jag har ju lite svårt att tro mer på en sån person än den forskare som faktiskt har gjort studierna och talar egen sak och redogör för sina egna fynd.
Vi ska säga att vi ville ha med Lennart Hardell direkt i det här samtalet, men han hade inte möjlighet till det, och därför har Johan Bergendorf intervjuat honom i förväg. Han tar upp här ekonomiska intressen som ibland kan göra det svårt att gå ut med larm i vissa områden. Själv har han till exempel larmat om eventuella faror med mobiltelefonstrålning. Vad säger Gunnar Rågen?
Ja, alltså det är alltid ett problem, därför att det är ju klart att ta tobaksfrågan som ett exempel. Där har vi ju tyvärr, om vi ser det historiskt, exempel på att ekonomiska intressen så att säga har kanske bromsat framkomsten av forskningsresultat. Men man ska också ha det motsatta i åtanke. Det finns naturligtvis forskare, också människor. Det finns forskare som naturligtvis är väldigt intresserade och sprider kännedom om sina forskningsresultat och så vidare. Och poängen med hela den vetenskapliga granskningen är ju att forskare ska vara kritiska mot varandra. Det är ju så kunskapen utvecklas. Och jag menar, det måste ju också gälla journalistiken i det här sammanhanget, att det vore ju bra om vi hade duktiga vetenskapsjournalister, och det finns en del sådana som så att säga kan ha det här kritiska förhållningssättet både till ekonomiska intressen och till enskilda forskare, alltså kan göra den här typen av sammanvägda bedömningar. Jag menar, förr i tiden så var det ju i alla fall en tanke att pressen också skulle ha någon slags folkbildande funktion, och den verkar ju helt borta nu.
Magnus?
Problemet är inte att vi hemlighåller information, den kommer ut. Problemet är att sortera, som vi har konstaterat här.
I Storbritannien har man i alla fall försökt göra något åt det här sortens larmande genom att få en statlig instans att gå ut och bemöta falsk larm eller sätta in dem i sitt sammanhang, det som ni efterlyser här. Men det har inte gått så bra, det berättar Ragnar Löfstedt, som är professor i riskkommunikation vid universitetet King's College i London.
Vi har försökt jobba med den engelska regeringen att se till att journalister larmar mindre Och när de larmar så ser man till att det är vetenskapligt baserat. Några journalister vill inte bli sagda hur man ska larma. De vill larma så bäst som de vill ändå. Och det tycker jag är synd egentligen. De känner sig styrda helt enkelt. De har då lite freedom of the press, som man säger.
Nej, de försök som bland andra professor Ragnar Löfstedt var inblandad i på regeringens uppdrag gav inte så mycket. Tidigare ansträngningar har också varit nästan förgäves. Till exempel försökte den dåvarande premiärministern Tony Blair i slutet av 90-talet stoppa en del av den tidens stora hälsolarm. Då handlade det mycket om genförändrade grödor och galna kosjukan. Exempel på larm som nu skrämmer tycker han är hur tabloidtidningen Daily Mail med miljonupplaga rapporterat om påstådda risker med trippelvaccin för barn och hävdat att barnen riskerar att bli sjuka.
Även om den här länken inte nu existerar vetenskapligt så finns det ett par journalister som vill köra det här ändå. Det är en som personlig vendetta nästan. Och det anser jag att vi som forskare inom området måste se till att hjälpa de journalisterna att förstå att det här är onödigt, för att man skrämmer folk helt. Alltså,
vad tror du att du får för effekt då, alla de här larmen? Vad gör det med oss?
Ett antal människor blir oroade, och det ser man nu med här trippelvaccin. Så var en studie från Wales som visade att 83% av föräldrar nu är oroade av det här. Föräldrar har stoppat att vaccinera sina barn överhuvudtaget. I några områden så är alltså 60-70% av barnen ovaccinerade. Och vad händer då? Men då får de ju mässling förstås. Och det oroar mig en hel del, om man säger så. Andra människor, de börjar tröttna på att höra dessa larm. Alltså det är ju som en typ exempel här i England, speciellt nu, hela diskussionen om alkohol. Och engelska hälsomyndigheten är mycket oroad om att engelsmännen och engelska kvinnor, speciellt kvinnorna förresten, dricker för mycket per dag. De dricker mer än två glas vin. De kan dricka en halv flaska vin istället. Och det är väl någonting som regeringen är mycket oroad om, och försöker få fram då program att se till att man ska dricka mindre och larma hela tiden.
Men tror du att det hjälper? Dricker människor mindre?
Nej, just folk dricker inte mindre. De vill inte höra så larm längre. De säger, det här är min kropp, jag får dricka hur mycket vin jag vill.
Det säger professor Ragnar Löfstedt på King's College i London. Det här är Maria Eksedler för Vetenskapsradion i London.
Och Ragnar Löfstedt, han har också föreslagit att man skulle bilda ett sorts europeiskt vetenskapligt råd som berättar för massmedia vad som är verkligt farligt, och på det sättet så skulle man kunna försöka styra rapporteringen. Vad säger du om det förslaget, Jan Helin, chefredaktör på Aftonbladet?
Jag tycker det vore utmärkt om vetenskapsvärlden var mer engagerade i kommunikation eftersom man är så störd över den. Jag tror att i grunden det vi diskuterar här idag är i mångt och mycket en skillnad i språk. Och hur man vill att information ska kommuniceras. Jag tycker det vore alldeles utmärkt om man istället för att vara så som jag uppfattar att den här diskussionen har varit väldigt bakåtsträvande och sittande och gnällande på media, så kom in på plan istället och möt den kommunikation man tycker är fel.
Lennart Sjöberg. Mm.
Jo, men det där hör man ju ganska ofta från massmedia, att forskarna är inte intresserade och så vidare. Men det finns en annan sida av detta, och det är att det är förbaskat svårt att få in någonting i de stora massmedia. För där sitter grindvakter och stoppar. Jag tycker man skulle upplåta sina sidor lite mera då till inlägg ifrån forskarvärlden än vad man gör. Alltså.
Gunnar Ågren.
Nej, jag är inte helt övertygad om att det vore bra om vi hade någon statlig myndighet eller något liknande som skulle tala om vad som var korrekt vetenskap eller inte. Det tror jag är en omöjlig uppgift. Jag tror däremot att väldigt många kan bidra till att göra bra kunskapssammanställningar som så att säga kommer in i debatten. Sen tycker jag att man ska i rättvisans namn också säga att ibland kan ju pressen faktiskt fylla en positiv funktion. Om jag menar, ta den här informationen om att man skulle vända spädbarn på rygg, vilket ju minskade plötsligt spädbarnsdöd mycket kraftigt. Där var ju faktiskt massmedia mycket snabbare med att föra ut den korrekta informationen än vad myndigheterna var på sin tid. Så att, jag menar, det kan ju också finnas ett bra samspel.
Lennart Sjöberg, du ville...
Jo, men i vårt land spelar ju myndigheterna en konstruktiv och bra roll, tycker jag. Expertmyndigheter, säger Strålskyddsinstitutet och liknande, Livsmedelsverket. Där har en god kompetens och där man gör alltså väl avvägda bedömningar och går ut med. Däremot ett europeiskt forskningsråd eller någon form av europeisk instans tror jag mindre på. Det skulle inte ha samma trovärdighet tror jag i Sverige. Utan vi har så att säga sedan länge vant oss vid att ha stort förtroende för många av våra expertmyndigheter.
Du har ju tittat på det här över tid också. Alltså, hur ser det ut när vi har mycket av den här sortens rapportering i kvällspressen till exempel? Gör det att vi är oroligare idag än vad vi var tidigare?
Jag tror inte på det där. Jag tror att människor har varit oroliga i alla tider. Vi har varit oroliga för olika saker i och för sig. Gå tillbaka till 1800-talet och tidigare. Människor var väldigt religiösa och oroade sig för livet efter detta. Och det var en jättestor grej för många vad jag kan förstå. Sen kom det andra tider och andra saker att oroa sig för. Det skiftar vad objekten är, men oron tror jag är densamma.
Så den här sortens rapportering har inga större konsekvenser då annat än att de säljer lösnummer? Vad säger Magnus? Ingen av sådana där?
99,9% av det vi forskare producerar är ju väldigt ointressant för media. Det är ofta negativa data eller det är data som är grundvetenskapliga som ingen riktigt förstår utav läsarna. Och det säljer ju inte helt enkelt. Utan det som säljer är den lilla fraktionen som handlar om uppseendeväckande resultat. Majoriteten av forskare kommer ju inte ut i media därför de jobbar inte med saker och ting som är intressant för media helt enkelt. Jag håller med om att en kommunikation med media är bra om vi kan få till stånd en högkvalitativ kommunikation. Nu går lite för snabbt media innan de kan kommunicera. Får man in ett resultat som man vill skriva om, då kan man ringa runt till andra forskare och låta dem kommentera. Får en stor objektivitet i det av de fynd man vill presentera. Det hinner man inte, utan man har så bråttom hela tiden. Och det är en mycket hämmande faktor.
Gunnar Ågren, vill du säga någonting?
Ja, alltså, nej, jag tycker nog att det larmas i och för sig om ganska många risker. Och jag kan inte säga att man undertrycker information i någon större utsträckning, utan jag tror snarast alltså problemet blir svåröverblickbarheten i den mängd information som kommer ut, att bedöma vad är egentligen de stora riskerna för de flesta människor här i Sverige idag alltså, och vad kan man egentligen påverka om man nu vill minska risken att man ska dö i förtid och så vidare, vilket väl är någon bakomliggande idé.
Men då ska vi gå över till precis det. Vi har ju under den här seriens gång i 4 program granskat några hälsolarm som fått stor uppmärksamhet under senare år. Och då skulle vi vilja att ni värderade dem. Kanske 0, ingen risk, 5, hög risk. Vi kan lyssna på vilka det var.
Några dagar senare så ringer de då och säger att den här medicinen funkar nog inte på dig och vi har ett besked till dig också. Så jag fick komma tillbaka till sjukhuset och där berättar de då att jag har MRSA.
Det är naturligtvis så att antibiotikaresistensen är det mest akuta, näraliggande och konkreta hot vi har mot för övrigt friska människors hälsa. Så är det absolut.
Pommes frites och stekt potatis kan ge cancer. Larm från Livsmedelsverket.
Vågar jag låta mina 2 pojkar som är i tonårsåldern äta varsin påse chips varje fredag som de alltid har gjort? Eller riskerar de att få cancer då?
Som jag ser det är mord. Alltså du sätter en människa i en lokal att andas in de här fibrerna. Som du vet sen om 10-15 år så kommer den personen vara död.
Vad jag är orolig för, det är våra uppväxande barn som redan i lågstadiet får en mobiltelefon. Jag menar, vad händer med dem om 10, 20 eller 30 år?
Några av de stora hälsolarmen alltså de senaste åren, det här var antibiotikaresistensen, matlarmen, akrylamiden, asbestdrivning utan skydd och elektromagnetisk strålning från mobilen. Vad skulle ni ge dem för riskpoäng, Gunnar Ågren?
Ja, jag skulle ge väldigt höga riskpoäng till asbest och till naturligtvis också till antibiotikaresistenta infektioner som ju är klara hälsorisker som tar kål på en väldigt massa människor idag. Alltså asbest är ju många fortfarande som dör av och antibiotikaresistenta infektioner är ju ett gigantiskt internationellt hälsoproblem.
Mm. Magnus, ingen massa där.
Alltså, människan har ju väldigt svårt att bedöma risker. Vi kommer ju från en miljö där vi måste vara rädda för saker och ting i omgivningen. Och det följer med oss idag. Många är rädda för möss och spindlar och blir oerhört affekterade. Och det tror jag att folk upplever även idag. Man har väldigt svårt att sortera. Man blir rädd därför att man vill skydda sig, sin avkomma från faror. Man har väldigt svårt att sortera farorna. Och då så tror jag nog ändå att myndigheter kan hjälpa till om de i vissa fall där det finns stöd och hjälp till folk som är oroliga och inte kan sortera. Och de mår dåligt av denna oro. Det är mycket mer impulser nu för tiden än förr i världen. Vi får mycket mer information via internet, mobiltelefoner, it-världen. Vi nås utav mera. Jag tror att vi ser mera utmattningsdepression, oroliga människor, sämre produktion idag än vad det var tidigare. Det var lugnare omgivning. Nu får vi för mycket impulser. Vi har svårt att sortera det.
Mm. Men det här var ju några av våra exempel. Men om ni skulle nämna de största farorna att, som du sa Gunnar Ågren, dö en för tidig död. Vilka är det då? Finns de här med där? Eller hur, vad talar man om då?
Då är det väl rökning. Då är det att dricka för mycket alkohol. Då är det att motionera för lite. Och kanske möjligen också att vara fattig. Stora hälsorisker i dagens värld.
På vilket sätt att vara fattig? Det är väl en risk i Sverige?
Ja, alltså, det, om man tittar på riskskillnader mellan olika grupper människor så är det ju uppenbarligen att ekonomin betyder väldigt mycket och alldeles speciellt i ett internationellt sammanhang. Så det är den stora hälsorisken i världen idag fortfarande. Det är ju fattigdom att människor inte har tillräckligt med att äta, inte får tillgång till elementära mediciner och så vidare.
Men i Sverige då? Rökning, alkohol, att inte röra på sig tillräckligt. Hur många dör av de här?
Det är svårt att svara på, men den uppskattning man brukar göra är väl att en 7000 människor om året dör i rökningsrelaterade dödsorsaker, en 5000 om året i alkoholrelaterade dödsorsaker. Lite svårare och exakt säga hur många som dör på grund av bristande fysisk aktivitet, men det är naturligtvis en väldigt viktig bidragande orsak till hjärt-kärlsjukdomar som är vår största dödsorsak, alla kategorier och så vidare.
Varför larmas det inte mer om det här då?
Nej, därför att det uppfattas väl inte som särskilt nyhetsmässigt intressant. Det är inte tillräckligt spännande helt enkelt. Det är ju inget nytt alltså.
Mm. Lennart Sjöberg?
Ja, jag tror också att ett skäl att inte larmas, det går inte hem liksom. Därför att folk, nu har vi gjort jättemycket undersökningar på riskuppfattningar. Och just de här som man kunde kalla för livsstilsrisker, alltså alkohol, rökning och så vidare. Där förnekar man ju dem för egen del. Man ser det som en risk för andra, men inte för en risk för sig själv. Det är jättesvårt att tränga igenom den där muren och förnekelse där alltså.
Magnus Inman Sundberg, talar du, är det de här riskerna du vill framhäva också? Och vad placerar du långt ner på listan?
Alltså, cancer, om vi tar det är 30% av vad som dör på grund av cancer. Och där är ju dieten och rökningen och solstrålningen den stora riskfaktorer, de största. Och kardiovaskulära sjukdomar. Mycket dietrelaterade, stressrelaterade och till viss del genetiska.
Kardiovaskulära sjukdomar?
Ja, hjärtinfarkt och stroke och så vidare.
Hjärt-kärlsjukdomar, ja.
Mm. Och så att det finns ju vanliga faktorer runt omkring oss. Problemet är ju när det gäller dieten är att där finns det ju inga riktiga riktlinjer. Det är väldigt svårt att gå ut med rekommendationer, vad folk äter och så vidare. Så att...
Har Gunnar Ågren med?
Ja, egentligen är det nog inte så mycket fel på matens sammansättning i Sverige idag, utan det stora bristen är naturligtvis att vi äter för mycket mat i förhållande till vad vi förbränner, om man ska uttrycka det väldigt förenklat.
Så rökning, alkohol och hur vi äter och att vi rör på oss för lite, det är egentligen de riktigt stora riskerna?
Ja.
Och resten kan man ta lite lättare på alltså?
Ja, det beror ju på vad man är ute efter, men om man vill göra en kalkyl för egen del, vad ska man undvika och vad ska man göra för att kunna påverka sina egna överlevnadsmöjligheter, då är väl de stora riskerna man ska titta på i första hand.
Det får bli sista ordet och då vill jag tacka er. Tack Gunnar Ågren, generaldirektör på Folkhälsoinstitutet, Magnus Ingmar Sundberg, professor i molekylär toxikologi, Karolinska institutet och Lennart Sjöberg, riskforskare på Handelshögskolan. Och så ska vi också tacka Aftonbladets chefredaktör Jan Helin som var med på mobiltelefon. Det här var det sista programmet i serien Hälsolarm och det gjordes av tekniker Bengt Zetterman, producent Johan Bergendorf och mig Marie-Louise Kristola.